Amen. Så god och sitt. Jag ska bara säga också att för dig som lyssnar på nätet som inte är med här i mötet i Linköping, att vi har en bibelstudie idag den 10 november här i Linköping i Free Church. Det är gratis, men det är anmälan, och det är Bibelfokus Lennart Jareteg som kommer från Alingsås och Anders Pihl ifrån Sävedalen som kommer att tala om ändens tid och Jesu återkomst, och vi tror att det ska bli jätteintressant. Så är det så att du vill anmäla dig, så ta gärna kontakt med antingen telefon eller mailadress som vi har lagt ut där på hemsidan. Ja, jag ska läsa ett ord som vi många gånger har läst, tror jag. Vi som är vana vid att gå i kyrka eller församling. Och det är ifrån Johannes. Ska vi se här. Johannes, det 8:e kapitlet. Och vers 1. Så ska jag berätta lite sen vad Gud har lagt på mitt hjärta. Johannes 8:1. Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den en efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det här var Jesus när han vandrade på jorden. Och det är samma Jesus idag. Och Jesus var helt annorlunda mot vad de skriftlärda och de som följde Mose lag var. Jesus, han såg saker och ting på ett helt annorlunda sätt. Och han blev hatad för det. Men faktum är, på tal om, vi har gideoniterna här idag, där man har gått en väg där man släpper in kvinnan också. Och faktum är att under en längre tid så har jag burit detta i mitt hjärta. Men det är inte alltid så populärt att tala om det. Men faktum är att jag har burit en sak i mitt hjärta. Och det är att tala om vad Bibeln säger om kvinnan. Och jag kan inte göra allt det nu, för då skulle vi få vara kvar länge. Men jag börjar med att nämna det idag, att jag kommer att undervisa om det. Därför att det är väldigt intressant när man börjar forska i detta, hur Gud ser på kvinnan. Och jag som kvinna och som föreståndare för församling, jag gör inte anspråk på att vara något speciellt. Jag gör inte ens anspråk på den titeln, församlingsföreståndare. Det enda jag gör anspråk på, det är att få vara en Jesu lärjunge. och på den kallelse som Gud i många tider har gett kvinnor. Jag tänkte så här vid ett tillfälle, det vore väl märkvärdigt, nu Gud är Gud, om han skulle låta halva världens befolkning i stort sett inte få stå upp och tjäna Herren. När hela världen kan tjäna honom, både män och kvinnor tillsammans. Och när man läser i Bibeln så är det så tydligt och det blir så bekräftat när man börjar läsa hur det egentligen ligger till med detta med kvinnor i tjänst för Herren. Och vi som är lite äldre har ju vuxit upp med det. Vi har suttit i kyrkbänkar och vi har haft missionsmöten där missionärer har kommit hem ifrån missionsfältet. De har kommit ifrån länder dit knappt någon vågar beträda marken. De har kommit hem och vittnat om hur de har vunnit tusentals skaror. Tusentals människor för Jesus på missionsfältet. Men när de har kommit hem så har de inte fått beträda talarstolen. Därför att de har varit kvinnor. Men det är de som har gått rakt ut i bussen och predikat om Jesus. Det är de som har vittnat och som befriat ifrån andemakter som det är i vissa länder. Det är de som har lagt händerna på de sjuka och de har blivit friska. Men när då skarorna har vuxit sig starka, då har man kallat på någon man ifrån församlingen som ska komma ner och ta hand om församlingen. Och jag har tänkt många gånger, det där är inte i överensstämmelse med Jesus. Och jag tror nämligen att när Jesus böjde sig ner, i en del översättningar står det kanske i sanden, men på marken skrev han. Jag tror att han skrev någonting speciellt. Han skrev någonting. Att det kommer en ny tid. Det gamla förbundet, lagens förbund är förbi. Och någonting nytt var på väg att komma. I honom. I Jesus Kristus. Och det du skriver i sanden eller på marken idag, det kanske är borta imorgon. Jag tror bara det, vi vet inte vad Jesus skrev. Jag ska inte säga att jag vet det. Men det som skrevs då, det är borta sen det suddas ut. Och så är det. Det gamla suddas ut och någonting nytt har kommit. Det nya förbundet i Jesus, det är Jesus. Det är ett andligt förbund. Och i det nya förbundet så är ingen jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Utan alla är ett i Jesus Kristus. Och du ska lägga märke till en sak, att det står inte där det Paulus säger i Galaterbrevet. Det står inte man eller kvinna. Har du tänkt på det? Det står man och kvinna. Och varför gör det det? Jo, därför att Gud skapade dem till sin avbild. Till man och kvinna. Och ibland så kan man tro när vissa förkunnare talar över det här ämnet. Det är som att kvinnan skulle vara från Mars. Eller hon skulle komma från någon annan planet. Eller hon skulle vara av en annan art. Men hon är inte av en annan art. Maninna, hon är tagen av mannen. Det är samma art. Det är precis samma. Det är ingen skillnad på man och kvinna. Utan Herren skapade man och kvinna till sin avbild. Människan skapade han till sin avbild. Men en del, tyvärr i en del kulturer och även i den judisk-kristna har det ju varit så att kvinnan har haft en lägre ställning. Men inte i Jesus Kristus har det aldrig varit så. Och det har varit en plåga och ett offer för många kvinnor som har fått stå upp. Som har burit en kallelse ifrån Herren att få tjäna honom. Som inte har fått tillträde till att komma in. Men i Bibeln så talas det om många kvinnor som följde Jesus. Och jag ska inte gå in och djupare på det. Men jag kan läsa, börja med. Och vi kan börja med att bara känna lite på det. Men jag ska fortsätta den här undervisningen. För jag känner att nu är tiden inne för det. Jag har burit på det länge. Men ja, det är ett ämne som... Och jag har själv stött på det. Att det finns liksom någon slags ifrågasättande av att vara kvinna och tjäna Herren vid flera tillfällen. Vi ska veta att kvinnor i Bibeln, att det står ändå en hel del om det. Men förutom Bibeln, i synnerhet på Jesu tid, så finns det en del källor som hänvisar till den tiden som var, hur det var att vara kvinna. Och det är bland annat Josefus, Plinius och Filon. Alltså på Jesu tid så var kultur och religion sammanhängande. Man kunde inte skilja det åt, utan det hängde ihop. Den judiska kulturen, det var en del av vardagen. Allt vilade på lagen, skriftliga Toran, Moseböckerna och Talmud, judarnas eller rabbinernas och de skriftlärdas tillägg till Toran. Samhället var också påverkat i högsta grad när vi läser i Bibeln, och den kulturen som var i Mellanöstern var mycket påverkat av den romerska och grekiska kulturen. Så det också, där fanns en bild av kvinnan också. Och det står, Jesus själv går till rätta med de skriftlärda när han talar om de äldste stadgar i Johannes 15 och 1. Vi behöver inte läsa det då. Men där menar han att de sätter liksom Guds ord på andra plats, därför att de vill uppfylla mänskliga stadgar, de äldste stadgar, före Guds ord. Och jag har tagit ut lite material, bland annat ifrån en sida som heter, nu ska vi se vad den heter. Ja, det är i alla fall Torleif Strindberg som har skrivit om detta. Allt om Bibeln heter den. Och där har jag plockat ut en del av det som jag citerar. Och jag vill säga det så att det inte är någon som anklagar mig för att jag har kopierat någonting. Men jag vill säga det, och det är tillåtet också att göra det. Men han talar om att i de första kristna då, bland de första kristna, så samlades man i hemmen, och ledarna för dessa grupper var ofta kvinnor. I Nya testamentet så nämns till exempel Appfia. I vår tid idag kanske skulle ha kallats Appfia, men hon heter Appfia. Filemon 2. Priska i första Korinthierbrevet 16. Lydia i Apostlagärningarna 16. Paulus nämner vidare flera kvinnor som var verksamma med att predika evangeliet under kyrkans allra första decennier. I Vodia och Syntyki i Filipperbrevet. Junia, som man dessvärre har satt till ett S på slutet på, så att man skulle få det till att vara en man. Men det finns inget belägg för det. Utan Junia i Romarbrevet 16. Och i Romarbrevet 16, det sista kapitlet i Romarbrevet, där nämner Paulus, talar mycket om sina medarbetare. Och så har vi Priscilla i Romarbrevet 16 också. Och det var ju så att de första församlingarna kom till runt Medelhavsområdet. Så det är klart att det skilde sig lite från plats till plats beroende på vilken kultur. Judarna, de hade ju judar som levde i andra kolonier då, ute i andra länder. Men under 100-talet utvecklades ett ganska enhetligt mönster. Det var en episkopos, församlingsföreståndare, som ledde församlingen tillsammans med en grupp presbyter, församlingsäldste. Och så fanns det en rad diakonos, det var tjänare. Och när församlingarnas antal växte så blev det då presbyternas uppgift att leda gudstjänsten och sköta förkunnelsen. Och det finns också andra dokument och inskrifter på kvinnliga episkopos, alltså presbytarier, och alltså som var biskopar och präster, kanske man kallade det då, i kyrkliga dokument. Och men och då var det så här att i de första århundradena så var det många kvinnor som tjänade Herren. De hade gått ut som Jesu lärjungar. De kom ifrån de här grupperna som rörde sig kring Jesus från begynnelsen. Men år 352 så fastslog dock kyrkomötet i Laodicea att kvinnor inte skulle tillåtas att ha ledande positioner. Och vid det fjärde kyrkomötet i Kartago så förklarades att ingen kvinna heller skulle tillåtas att förrätta dop. Och det är den romersk-katolska kyrkan, även där, som har behållit denna ståndpunkt. Nu vet, det finns inga kvinnliga präster i katolska kyrkan. Men inom protestantismen började man tidigt återgå då till samma synsätt som i den allra första församlingen. Så vi kan bara konstatera när vi läser om väckelsehistoria så att genom alla århundraden så har det funnits kvinnor och män som sida vid sida har kämpat för evangeliets utbredande över hela världen i stort sett. Och i Sverige så hade vi också kvinnor, har vi ju haft i alla tider, men vi har ju särskilt då inom Frälsningsarmén, Hanna och Toloni, som var ju en av dem som tog hit Salvation Army. Och baptistkyrkan var väl bland de tidigare också som införde kvinnliga pastorer. Så det är klart att det har varit, men det har varit en kamp genom alla tider för dessa kvinnor som har fått stå upp för detta. Och det var så att vi kan inte säga, och det skriver den här mannen Torleif Strindberg, att Israel var verkligen inte något föredöme när det gällde den här frågan. Därför att det fanns ju långt tillbaka i tiden en kultur där kvinnor var så förtryckta. Och faktum är, om jag nu ska säga det, att när man läser om hur det var i kvinnan på gamla testamentets tid och även in på nya testamentets tid, så kan man mycket väl jämföra med de kulturer som vi läser om idag som finns i Mellanöstern och kvinnans förtryck, alltså det kvinnoförtrycket. Och att en kvinna i den judiska miljön, hon skulle, fick inte gå ut om hon inte var helt beslöjad. Och hon skulle hålla sig till hemmet och arbeta i hemmet. Hon fick inte studera. Hon fick inte ha ett arbete utanför. Utan hon skulle vara i hemmet och sköta hemmet. Hon fick ju inte komma in på tempelplatsen. Utom för vissa enstaka. Liksom, om hon skulle vara med och göra något speciellt där. Det fanns ju liksom en kultur som också följde med in i Nya Testamentet. Och det är det jag menar som har gjort kanske att man hade den här kvinnosynen. Du får tänka på att apostlarna var ju judar. De kom ifrån den här kulturen. De kom härifrån Mellanöstern. Va? De hade den här kulturen med sig ifrån begynnelsen. Och det var ju, alltså man läser om det så. Till exempel inför domstolarna så gällde inte en kvinnas vittnesmål. Och det ser vi, det hör vi idag också i Mellanöstern, att en kvinna, hennes vittnesmål gäller ju inte. Hon ärvde i regel varken sin far eller make. En kvinna, hon var helt utlämnad. Hennes make hade dessutom rätt att stöta bort henne utan minsta hinder. Han kunde praktiskt taget göra sig av med sin hustru när han ville. Medan kvinnan bara i yttersta sällsynta fall hade rätt att begära skilsmässa. Det enda villkoret för att en man skulle kunna skilja sig från sin hustru var att han gav henne ett skilsmässobrev där han redovisade orsaken till skilsmässan och gav henne rätt att gifta om sig. Och det var ju liksom under de här sociala förhållandena i Israel på gamla testamentets tid. Det är vad Bibeln berättar om hur det var. Men därmed inte sagt att detta var Guds vilja. För Gud hade ju skapat kvinnan till sin avbild. Det här var inte Guds vilja. Det var inte Guds vilja då och det är inte Guds vilja idag. Och det står också i första Korinthierbrevet, jag bara citerar det så här, 11. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Ja. Alltså, jag ska läsa om en kvinna i Bibeln som står i Romarbrevet 16. Romarbrevet 16. Vi kan slå upp det. vi se, klockan går fort här. Det här är då Paulus som skickar personliga hälsningar till romarna. Vi läser från det 16 kapitlet och vers 1 där. Där står det: vår syster Febe, eller Foibe stavas det egentligen. Alltså nu är det så här att dessa namn, när man inte liksom kan språken, de stavas i olika översättningar på olika sätt beroende på vilken bibelöversättning du läser. I folkbibeln står det Febe. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig, säger Paulus. Febe som tjänade församlingen i Kenkrea. Att tjäna kommer av ordet prostatis. Det betyder förestå eller leda. Det här var en kvinna som ledde församlingen i Kenkrea. Men det har man många gånger velat bortförklara. Men hon var alltså församlingsföreståndare, Febe. Och hon bodde i hamnstaden Kenkrea utanför grekiska Korint. Och det står om henne i boken, eller i Apostlagärningarna. Så berättar Lukas att aposteln Paulus kom till Korint under sin andra längre missionsresa omkring år 50. Han blev kvar där 1,5 år, under den tiden var han verksam med att sprida budskapet om Messias ankomst. Till en början så talade Paulus till församlingen i synagogan varje sabbat. Men de judiska ledarnas motstånd mot hans förkunnelse blev allt starkare. Och det slutade med att han flyttade över sin verksamhet till en lokal som den romerske medborgaren Titius Justus upplät åt honom i sitt hus. Och det låg vägg i vägg med synagogan. Och vände sig till icke-judarna istället, då gjorde ju Paulus. Så småningom så kom många korinter till tro och lät döpa sig. Det gjorde även synagogans föreståndare Crispus och hans familj. Och med tanke på att det var så många som hörde och accepterade evangeliet i Korint, så kan det inte ha dröjt så där jättelänge förrän ryktet om Paulus förkunnelse nådde Febes hemstad Kenkrai, som låg bara 9 kilometer bort. Och med största säkerhet besökte han även hamnstaden och synagogan där. Febe var sannolikt så bland de första som accepterade hans förkunnelse om det kommande gudsriket. Och snart så hade man bildat en messiastroende grupp i Kenkrea. Och den hade sina sammankomster hemma hos Febe, som också blev en av dess ledare och förkunnare när Paulus reste vidare. Och sen vintern 57-58 var Paulus tillbaka i Korint. Och han bodde hos en viss Gaius, en av de få personer som han själv hade döpt. Här författade han ett brev som skulle komma att bli av omätligt värde för den kristna kyrkan i kommande dagar. Brevet till församlingen i Rom. Och Romarbrevet är ju ett av de starkaste breven som Paulus har skrivit. Omkring år 58 reste Febe till Rom och Paulus gav henne förtroendet att överlämna brevet till de kristna där. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga, skrev han i brevet. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. För hon har varit till stor hjälp för mig och för många andra. Det här var en utav de gudskvinnorna. Och Bibeln talar så mycket. Och särskilt där i Romarbrevet så kan vi läsa om Priska och Aquila. Då skriver Paulus i vers 3 där i 16 kapitlet: mina medarbetare i Kristus Jesus. Det var Priska och Aquila, en kvinna och hennes man. Det var hans medarbetare. De har vågat sina liv för mig. Inte bara mannen utan kvinnan också. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Och så vidare. Och så skriver han: hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Ja, men det var inte bara så att de var tjänstekvinnor, kokade kaffe och lagade mat. Utan de arbetade för Jesus. Och Andronikus och Junia, som man tror också, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna. Junia var en kvinna och hon var förmodligen gift med Andronikus. Och som även före mig tillhörde Kristus, säger han. Han hade hög aktning för dessa kvinnor och män som tjänade i församlingen. I vers 12 står det: hälsa Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. Det var två kvinnor som arbetade i Herren. Hälsa den älskade Persis som har arbetat mycket i Herren. Persis var också ett namn som man kan tro kanske kommer ifrån Iran eller den persiska kulturen. Men det var ett mycket vanligt slavnamn, Persis, på den tiden. En kvinna, kanske. Hälsa Filologus och Julia. Står det i vers 15. Nereus och hans syster och Olympas och alla heliga hos dem. Det här var församlingsmedarbetare. Församlingens medarbetare. Och så vidare och så vidare. Så Febe, hon var ju en utav dem då som jag berättar om här nu. Och det finns ju som sagt var många, många fler. Och jag vill bara avsluta med, innan jag går vidare nästa tillfälle. Jag ska fortsätta att tala om det här. Så jag bara säga att när Bibeln talar om troshjältarna i Hebreerbrevet kapitel 11. Vi kanske inte behöver läsa det. Men då finns det bara en enda kvinna som är nämnd där. Och det är Rahab. Och det var skökan Rahab. Hon var också benämnd bland troshjältarna. Därför att hon bodde i Jeriko. Och hon var, tack vare henne så kunde man inta landet. Därför att hon var gudfruktig. Hon trodde på Gud. Och hon förstod att det var Herren som låg bakom detta. Den rätte Herren och ingen annan. Så hon hjälpte ju spejarna och gömde dem. Det har vi ju läst om Rahab. Hon var sköka. Vi har pratat mycket om Ester som räddade hela Israels folk. Vi har pratat om domaren Debora som var en stor kvinna på det sättet att hon var också med och kämpade för Guds folk. Det finns många, vi har hört om Sara och Rebecka och många, men det finns några som vi inte har hört så mycket om. Och det är bland annat Rahab, skulle jag vilja säga, är ju en utav dem som var med och gjorde något alldeles speciellt. Och det ska jag sluta med att läsa i det innan jag avslutar nu. Och det är Matteus, det första kapitlet. Därför att det handlar om Jesus släkttavla som står i Matteus här. Och Matteus har inte gett ett fullständigt släktregister utan en något kortare namnförteckning. Och det är över stamfaderns manliga avkomlingar i rakt nedstigande led ända till tiden för Jesu födelse. Syftet är då här att visa att Jesus är den i gamla testamentet utlovade Messias. Men det står i Matteus 1 och 3 att Juda födde Peres och Sara och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron och Hesron födde Ram och så vidare. Och så kan vi läsa i vers 5. Salmon födde Boas och Rahab var hans mor. Boas födde Obed vars mor var Rut. Obed födde Isai och Isai födde David, kungen. David födde Salomo vars mor var Urias hustru. Och här är det något märkligt. Förutom att Jesu mor nämns i Jesu släkttavla då Maria, så nämns fyra kvinnor här. Och det är Tamar, det är Rahab, det är Rut och det är Urias hustru Batseba. Det var oerhört ovanligt att judarna nämnde kvinnor i sina släkttavlor. Och så är det väldigt egendomligt, står det här i min bibel, som Thoralf Gilbrandt har förklarat det. Det är också egendomligt att så många goda och framstående kvinnor förbigåtts, till exempel Sara och Rebecka. Däremot nämns två kvinnor av hednisk börd, Rahab och Rut. Något som visar att Jesus också härstammar från hedna folk. Och att hela mänskligheten har del i honom. Vidare förknippas tre av dessa fyra kvinnor med grova synder. de förknippas med grova synder. Tamar som blev havande med sin svärfar Juda, och tack vare det så kom Jesus. Men det finns en historia bakom det som jag inte hinner dra nu. Vi får läsa om det en annan gång. Rahab, skökan Rahab, tillhör den stammen i vars liksom förekomst låg Jesus, Messias, han som skulle födas. Och Batseba, Davids hustru, Urias hustru, skriver man. Och det är ju påminner oss om Davids synd. Alltså det var en del av Jesus släkttavla. Och det här är också någonting som man sällan talar om. Att i Jesus släkttavla så fanns det kvinnor som Herren behagade att använda i ett syfte när hans egen son skulle komma och födas som människosonen här på jorden. Det var kvinnor av inte hög börd. Det var enkla kvinnor, de var till och med skökor. Men Gud utvalde dem till att bli bärare av det här arvet, om vi nu ska kalla det så. Jesus, vi ska gå in på det nästa gång. Hur han behandlade kvinnor. Hur han var emot kvinnor. Som ingen annan gjorde han. Och han släppte in kvinnor. Och vi ska också läsa om nästa gång en del av de kvinnor som följde Jesus. Och de följde honom för att de var lärjungar till Jesus. Det står om apostlarna, lärjungarna som följde Jesus. Men det står också om att det fanns kvinnor som vandrade med Jesus. När han gick från stad till stad, by till by. Och ja, det blir spännande nästa gång. Det blir spännande. Men nu ska jag sluta här. Därför att vi ska gå in och fira brödsbrytelse nu. Men jag tänker fortsätta på det här ämnet nästa gång. Och det är jätteintressant. Och det är också, tycker jag, en upprättelse för alla de kvinnor som har burit en kallelse. Men som inte har fått gå ut och bära ut budskapet om sin frälsare, sin Herre. De har varit lärjungar till Jesus, men de fick aldrig gå. Det kommer jag tala om nästa gång. Amen.